din tid kommer Håkan Hellström ställa näst just som tar studenten imorgon som vi kommer följa. Det blir mysigt. Hörrni, på vår Facebook-sida så snackar vi efternamn. Gå gärna in och kika där och fyll på om du har lust att dela med dig. Nu Annika Nordin och Ekot.
Statliga myndigheter skulle kunna spara uppemot 4 miljarder kronor varje år ifall de inte hade så stora och dyra kontor. Det är slutsatsen i en ny granskning från Riksrevisionen som Christer Jensevik varit projektledare för.
Vi bedömer ju att statens kostnader uppgår till ungefär 10-15 miljarder kronor och vi tror att ungefär en fjärdedel av det går att spara genom att myndigheterna använder mindre kontorsytor och använder lokaler i mindre centrala lägen.
Hos de granskade myndigheterna har de anställda i genomsnitt 22 kvadratmeter yta var, vilket är betydligt mer än jämförbara verksamheter. En del har också en hög hyra eftersom de ligger centralt i Stockholm. Riksrevisionen tycker att regeringen tydligare borde styra myndigheterna mot mindre och billigare kontorslokaler. Det skulle kunna innebära en besparing på mellan 2,5 och 4 miljarder årligen. Som det är idag får en myndighet som flyttar till billigare lokaler behålla pengarna som sparas. Men Riksrevisionen tycker att regeringen ska ta kontroll över pengarna.
Vi rekommenderar regeringen att säkerställa att de själva kan fatta beslut om de pengarna. Kanske behöver de omfördelas till andra ändamål där de gör större nytta.
Säger Christer Jensevik från Riksrevisionen. Reporter här var Erika Mortensson. Staten kommer i år att lägga över 100 miljarder kronor för att stötta företag, men det är oklart vad 90% av pengarna kommer att ge för effekt eftersom det inte finns något sätt för att utvärdera det på. Det här visar en kartläggning av myndigheten Tillväxtanalys. Ett mejl om Turkiet och den svenska NATO-processen har stor betydelse i säkerhetspolisens utredning av det uppmärksammade fallet där en svensk diplomat och en svensk-kurdisk politiker misstänks för grov obehörig befattning med hemlig uppgift enligt uppgifter till Ekot. Och mejlet skickades först från den tidigare Turkiet-ambassadören Mikael Salin som själv är förvånad.
Det här med att vi har med hemliga uppgifter att göra, det finns inte i min värld.
UD-diplomaten och den svensk-kurdiska politikern greps den 11 maj i år, men en polisanmälan upprättades hos Säkerhetspolisen redan den 8 oktober 2024. Utredningen som leds av Riksenheten för säkerhetsmål omgärdas av stor sekretess.
Men enligt uppgift till Ekot spelar ett mejl från den tidigare Turkiet-ambassadören Mikael Salin alltså en viktig roll i utredningen. Mejlet handlade om Turkiets roll i den infekterade NATO-processen och ska ha förmedlats av den brottsmisstänkte diplomaten till den kurdiske politikern som är svensk företrädare för det kurdiska självstyret i Syrien.
Själv säger Mikael Salin att han inte minns det specifika mejlet. Han säger att han under den här perioden inte hade något formellt uppdrag för regeringskansliet, men att han under NATO-processen delade med sig av analyser och tankar till bland annat Utrikesdepartementet.
Förundersökningen leds av åklagare Mats Ljungqvist på Riksenheten för säkerhetsmål. Han får ta del av Ekots nya uppgifter.
Nej, det har jag ingen anledning att kommentera.
Den misstänkte diplomaten och den svensk-kurdiske politikern förnekar brott. De avböjer intervju.
Och reportrar här var Daniel Öhman, Hiv Abdelzade, Per Kud och Mattias Plejel. I Colombia har mordförsöket på senatorn och presidentkandidaten Miguel Uribe Turbay lett till en fullskalig politisk kris i landet.
När regeringen igår kallade till krismöte var det nästan ingen som ville komma. Istället skickade 9 oppositionspartier och oberoende partier ett brev till Colombias ombudsman, där de sa att de inte känner förtroende för att president Gustavo Petro kommer kunna garantera ett fritt och säkert presidentval nästa år. Skälet är mordförsöket på senatorn och presidentkandidaten Miguel Uribe Turbay i lördagskväll under ett valmöte i Bogotá. Han ligger fortfarande i kritiskt tillstånd på sjukhus och har hittills inte svarat på behandling enligt läkarna. Colombia har över en natt kastats tillbaka till 90-talet då politiker och presidentkandidater mördades på öppen gata. Polis och åklagare konstaterade igår att det kommer krävas en lång och komplicerad utredning med många inblandade för att hitta den som beordrat mordet. Lotten Collin i Buenos Aires.
För tredje dagen i följd så drabbades SVT under morgonen av tekniska problem. De lokala nyhetssändningarna klockan 7:07 morgonstudion kunde inte sändas ut. Enligt SVT så berodde störningen inte på någon yttre påverkan utan på ett handhavande fel under sändningen. Och de lokala nyheterna kunde sändas som vanligt vid 7:30, det vill säga 7:30. Ekot med Annika Nordin.
Tack för det, Annika. Då har vi lite nyheter med oss. God morgon, god morgon. Mia Bryngelsson på plats i studion här i P4 Stockholm. Solig start på dagen har vi. Mulnar på framåt eftermiddagen och då kommer en del regnskurar in. 15-19 grader. Karin håller koll på trafiken den här morgonen. Hur ser det ut just nu, Karin?
Det är ganska köigt. En hel del restköer på E4-20 Södertäljevägen in mot Stockholm, sekt från trakten av Kungens kurva, beror på en tidigare olycka som var på Essingeleden under morgonen. Det här gör att det fortsätter att rulla trögt i Södra länken också, men alla infarter i nuläget öppnar i riktning mot E4-20. Det är också seg trafik på E4 Uppsalavägen. När du kommer norrifrån så går tempot ner redan vid Häggvik. Sen när du närmar dig Stockholm lättare på och rullar bättre. Pågår bärgningsarbete på E4 när du kör från Vagnhärad mot Södertälje. Det är mellan Hölö och Järna. Prognosen är att bärgningen ska vara avklarad om ungefär 10 minuter, det vill säga 7:45. Men kö till det är klart.
Colby Calais, först ut här efter 8. 6 minuter över klockan. Låt om, den heter Bubbly. God morgon. Will you count me in? Been awake for a while now. You got me feeling like a child now. 'Cause every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. Place undercover, staying dry and warm. You give me feelings that I adore. They start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. But what am I gonna say? Starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. Hold me in your arms. I'm comfortable enough to feel your warmth. It starts in my soul and I lose all control. When you kiss my nose, the feeling shows. 'Cause you make me smile, baby. Just take your time now. Holding me tight. Anna-Karin Lodin, Norrtälje-reporter den här morgonen, hamnade mitt i ett rådjursdrama. Hur har det gått?
Jo, alltså, Om du frågar hur det har gått för mig så har mitt adrenalin har precis börjat lägga sig nu. Men det lilla rådjuret som det faktiskt handlar om, som alltså då har ramlat ner i hamnbassängen här i den här nyrenoverade hamnen i Norrtälje, precis vid hamnbron, Norrtäljebåten. De som har varit här kan säkert placera detta. Tidigt på morgonen här så sprang vi på ett rådjur, en liten rådjursbock som inte kunde ta sig upp, för det är väldigt höga kanter här, så att jag förstår att det var väldigt svårt för det här rådjuret att ta sig upp, även om han tappert försökte. Och han stod och huttrade och var väldigt nedkyld. Jag larmade räddningstjänsten och de kom hit och lyckades då via en de hade som en liten flotte som de la ner i vattnet, paddlade ut, fick tag på det här rådjuret. Fick med honom upp på land, la på honom en handduk, och nu har vi suttit och väntat i säkert en halvtimme på att det här rådjuret ska kvickna på sig lite. Man kallade också hit viltvårdare för att göra en bedömning. Hur mår det här rådjuret egentligen? Jag kan säga att det såg inte ljust ut för det här rådjuret, för att han skakade jättemycket och var väldigt illa däran. Men som av ett trollslag, helt plötsligt, så bara reste han sig upp, skakade av sig den här filten som han hade på sig och skuttade iväg in mot stan. Så de har alltså nu blåst av den här när de tillkallade viltvårdaren, så den kommer inte hit, och de har också nu håller på att packa ihop och lämna platsen, för nu anser man då att det här ärendet är avslutat och att rådjuret är på benen igen och är på väg och ja, ta sig in i stan, verkade det visserligen som. Han var på Stora torget just, jag såg honom, men han ska nog hitta ut härifrån så småningom också.
Ja, vad skönt att det löste sig, och film på delar av den här räddningsinsatsen och rådjuret hittar också på vår Instastory. Tack för det, Anna-Karin. Vidare till Jakobsberg i Järfälla, där flera personer gripits efter en skottlossning under natten, Emily.
Enligt polisen så ska en man i 20-årsåldern ha upplevt att det avlossats skott mot honom, men han ska inte ha skadats, och händelsen utreds som mordförsök och grovt vapenbrott.
Vidare till USA och Los Angeles, där protesterna mot migrationsmyndigheten ICE och deras tillslag mot papperslösa migranter fortsatt för fjärde dygnet.
Och samtidigt så flaggar Trump-administrationen nu för att man tänker skicka både militär och ytterligare medlemmar av nationalgardet till Los Angeles. Och nu på morgonen här så pratade vi med stockholmaren Mia Hjälte som bor i LA, och så här sa hon.
Jävligt, och vi känner oss attackerade. Det är helt, vad heter det, absurd. Det är guvernören som ska be om nationalgardets hjälp ifall han behöver.
Och guvernören i Kalifornien säger just det också, att han stämmer regeringen för att inte följa landets konstitution. Från Los Angeles ska vi till Australien. Det är Men at Work med Down Under här. God morgon. Trailhead full of zombies. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men blunder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under. The leader's low and mentioned her. We'll be right back.
P4 Stockholm.
Sveriges Radio.
På vår Facebook-sida, där snackar ni om era efternamn. Ni berättar och delar med er en del korta historier, en del riktigt långa, och en del av er har ju bytt många gånger.
Mm, som Marie Kjellman exempelvis.
Låt höra.
Född Aronsson, bytte till Orrekrans, gifte mig till Meissner, gifte om mig till Kjellman Meissner, numera bara Kjellman.
Oj, ja, det var några stycken. Undrar vilket som är favoriten där. Är det Kjellman Marie som du gillar allra bäst? Eller önskar du så här, om jag ändå kunde behålla det där?
Ja, men jag tänker för Kjellman, om hon är född Aronsson så får man ju anta att hon är gift med någon då som hon har tagit Kjellman av. Men hon gifte ju sig en gång till Meissner, alltså en annan persons efternamn. Hade kvar det när hon gifte sig med den här Kjellman då. Mm,
men det kanske var gemensamma barn, och så vill man heta och höra, känna samhörighet där.
Så kan det vara.
Jag gissar. Ingen aning.
Ja, men det var ändå kul att hon är så. Jag vill ha kvar den gamlas namn också, men jag kan ta ditt. Och sen bara så, nej, nu kan jag ta bort det. Mm. Nu blir det Kjellman bara.
En och annan son, måste man ju ändå säga, ligger med här. Och det handlar ju om en artikel då i Dagens Nyheter som vi kikat på, där de tittar närmare på folkbokföringen och att det är allt färre son efternamn, även om de då fortfarande är vanligast. Men nu ska vi se om jag kan scrolla tillbaka till det här sonnamnet som jag hittade där. Jo, det var Salla Bengtsson, apropå sonnamn, som bytte till Bengtsson när hon gifte sig då. Efter skilsmässan så ville jag inte byta till mitt flicknamn, och så skrev hon inom parentes, som är finskt. Och jag känner mig ju knappt finsk längre.
Fattar.
Så då fick det nog förbli Bengtsson ändå. Ja,
men det känns ändå, på något sätt så känns det lite mer så här, alltså sonnamnen är ju lite mer så här, det kanske man kan ha kvar. Om det är någon som har ett jätteunikt efternamn. Jag vet inte, det kanske bara känns som man skulle skilja sig, så kanske det känns lite, ja, men som att man glider på någon annans...
Man hänger kvar på där.
Men ett sådant kanske, jag vet inte.
Nej.
Lite lättare kanske. Kent har skrivit så här. Lindqvist, funkar rätt. Det var det.
Vad roligt. Ja, det funkar. Jag håller med, det funkar. Lindqvist funkar utmärkt. Annika Björnberg skriver och berättar här att hon är född då Björnberg, har inte bytt namn när jag gift mig två gånger. Jag är liksom Annika Björnberg. Det är inte bara ett namn, men ett vackert namn tycker jag, skriver Annika. Och så berättar hon att när nya Björnberget på Skansen invigdes, då bjöds alla som hette Björnberg in.
Nej, men vad kul!
Jätterolig grej!
Hej alla andra björnbergare. Peter Solstedt skriver, Dorsch blev Henriksson, blev Solstedt. Bytte vi mina två giftermål. Det senare är unikt och blev godkänt efter mycket om och men. Och sen skriver han, Peter Solstedt, alltså han själv, och Lotta Solstedt skiner alltid som, och sen solemoji.
Ja, men Solstedt låter ju härligt.
Det var fint.
Ja, verkligen. Annette, kan det vara Cicciarelli?
Nu letar
Eller
jag.
Eller är det Cicciarelli? Jag vet inte. Det är italienskt.
Men gud vad många kommentarer jag hittar inte.
Mm. Har en väldigt rolig historia, och den är så osannolik så det är nästan helt galet. Jag har försökt få tag på Annette, för jag tänkte att den här vore så rolig om hon kunde berätta själv. Så Annette, jag vet inte, om du hör det här nu så får du gärna återkomma, annars så får vi ta och läsa upp den så småningom i eten, för det är verkligen en otrolig berättelse. Runt efternamnet då, för det är ju efternamn det handlar om. Vad heter du i efternamn? Varför heter du så? Är det liksom det du är född till? Har du gift dig till det? Har du tagit det? Har namnet någon särskild betydelse, någon historia? Får du gärna dela med dig av på vår Facebook-sida. Den här killen, han heter Stenström i efternamn. Thomas var förnamnet. Och låten Caprifol.
En pojk där på land med darr på rösten, försöker se vad han vill och berätta vad som hänt. Skogen var grön som pengar, pengar som aldrig fanns. När mamma frågade, vart ska du? Sa han, någon annanstans. Och lördag solen glittra över våran lilla stad. Man kunde glömma allt och blunda, glömma bort allting man var. Jag minns jag hörde motorvägen, jag älskade dess ljud. Den lovade något annat, en liten väg ut. Och jag ropar över ängar där kaprifolen blommar. Kanske vi kan ses igen om du var. Blir det allt jag har på en sekund. De värsta sakerna jag gjort är när jag svikit mig själv. Gjort saker som jag ångrar, smutsiga efterfester. Och jag vill rena mig i vattnet, jag ser på mina barn. Jag önskar att de lyssnar och aldrig blir som jag. Och jag ropar över ängar när kaprifolen blommar. Kanske vi kan ses igen om du var mig. Snälla be mig, skulle ge dig allt jag har på en sekund. På mina vänner, det är så många som la av och blivit något de lovar de aldrig skulle vara. Och vågorna på havet fortsätter rulla in tills vi ligger under jorden och inte är någonting. Och jag ropar över när kaprifolen blommar. Kanske vi kan ses igen om du var mig. Snälla be mig, skulle ge dig allt jag har på en sekund. Skulle ge dig allt på en sekund.
Ja, det är roligt att läsa om era namn, var de kommer ifrån, vad ni känner inför, om varför ni heter som ni gör, och många av er som har bytt flera gånger också. Lite intressant tycker jag. Kika på vår Facebook-sida.
Musikplats Stockholm.
Hej, Fredrik Eliasson här, programledare för Musikplatsen. Som den här veckan bjuder på några höjdpunkter från vår stora liveshow i Kungsträdgården. Hör Dolly Style, Erik Segerstedt, Meira Omar och Gresula live. Vi kollar in sommaren i Konsert Stockholm och tipsar om ett gäng spelningar runt om i stan. Och så röstar vi fram veckans låt. Välkommen till Musikplatsen, fredag förmiddag och lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio Play.
Nu närmar sig klockan 8:30. Dags för en minuts nyhetsuppdatering från Ekot.
Statliga myndigheter skulle kunna spara uppemot 4 miljarder kronor varje år ifall de inte hade så stora och dyra kontor. Det är slutsatsen i en granskning från Riksrevisionen. Riksrevisionen tycker att regeringen tydligare borde styra myndigheterna mot mindre och billigare lokaler. Ett mejl från Sveriges tidigare Turkietambassadör Mikael Sahlin har en viktig betydelse i Säpo-utredningen mot en diplomat och en svensk-kurdisk politiker, det uppger flera källor för Ekot. Och mejlet ska ha förmedlats från diplomaten till den svensk-kurdiske politikern. I USA fortsatte protesterna för fjärde dagen i Los Angeles mot migrationsmyndigheten ICE och tillslagen mot papperslösa migranter.
Samtidigt så har Trump-administrationen aviserat att man tänker skicka både militär och ytterligare medlemmar av nationalgardet till Los Angeles.
Då är det fortsatt köet i Södra länken, så köet att man har varit tvungen att stänga infarter igen, och då är det från 222an och från Gullmarsplan i riktning mot E4E20. Det är överlag en hel del trafik på infarterna, mycket köer såväl norrifrån som söderifrån. Kommer information i detta nu om ett hinder på E4 Uppsalavägen. Det är vid trafikplats Frösunda riktning norrut, så att det är inte i den värsta kösituationen. Där är en bil som har fått stopp, den står till höger. Helt rensat och klart på E4 mellan Höle och Järna i riktning mot Södertälje. Kanske kan ligga kvar en liten kösvans, men det är som sagt, det är bärgat och klart, alla körfält öppna.
Genesis var det med Invisible Touch här i P4 Stockholm. Svårt att tro att det ska regna, det är så himla vackert ute. Men paraply behövs i eftermiddag, kan vara bra att veta. Emily ska ge oss nyheter nu.
Och vi börjar i Jakobsberg i Järfälla, där flera personer har gripits efter en skottlossning i natt. Ingen person är skadad och händelsen utreds som mordförsök och grovt vapenbrott. I flera dagar har det varit våldsamma demonstrationer i Los Angeles efter att migrationsmyndigheten gjort tillslag mot papperslösa migranter på arbetsplatser. Samtidigt flaggar Trump-administrationen för att man tänker skicka både militär och ytterligare medlemmar av nationalgardet till Los Angeles. Stockholmaren Mia Hjälte bor i LA.
Av de som jag pratar med på av vänner och familj och jobb och så vidare, så håller alla med Gavin Newsom och tycker att det är för jävligt och vi känner oss attackerade. Det är
helt absurd. Det är guvernören som ska be om nationalgardets hjälp ifall han behöver den hjälpen. Så att det är en jättekonstig situation att Trump har bestämt sig att skicka nationalgardet utan att det har bett om.
Och guvernören i Kalifornien säger att han stämmer regeringen för att inte följa landets konstitution. Äldre och parasportare står i fokus när Spårvägen Tennisklubb ska bygga ut i Kärrtorp i södra Stockholm. Dagens anläggning är inte tillgänglighetsanpassad och därför ska en ny hall byggas. Och Arvsfonden bidrar med 10 miljoner kronor till den nya hallen. En man i 20-årsåldern misstänks för grov stöld efter att ha tagit fast med att ha plockat på sig 42 chokladkakor från en matbutik i Liljeholmen i södra Stockholm. Det här var igår eftermiddag. Mannen stoppades av butikspersonal och en ordningsvakt och när polisen sen visiterade mannen visade sig att han hade tryckt ner chokladkakorna i en baddräkt som han bar under sina vanliga kläder. Och det får sätta punkt för dina lokala nyheter. Nu är klockan 8:02.
Ska vi ta den där prognosen lite utförligare då? Sol, det mulnar på framåt eftermiddagen och en hel del skurar. 15-19 grader och sydvästlig vind. Mia Bryngersson heter jag. God morgon, god morgon. Här är Teddy Swims med Bad Dreams. The One här med Dua Lipa. I see the moon. dags för en ny runda med Radiosportens Mats Fagerström som håller ishockeyn vid liv trots 2 veckor kvar till midsommar.
Florida har tagit ett litet grepp om Stanley Cup-bucklan efter seger med 6-1 i den tredje matchen i finalserien mot Edmonton. De 2 första matcherna avgjordes först efter förlängning. I natt satte man fart med mål redan efter 56 sekunder. Playing 4-on-4 against the Oilers because they have the 2 stars up front where they really dominate. Penalty coming up here. Here's Marchand with a shot. Match 4 i bäst av 7 den spelas natten till fredag. Fotboll så, där det ikväll för herrlandslaget handlar om
träningsmatch mot Algeriet på hemmaplan. Sveriges förbundskapten Jon Dahl Tomasson ser fram emot kvällens match.
We had a very good game in Hungary and now we want to play for our own crowd against a different team and that's also why we have picked this different team. They're winning everything. They're leading the group. Haven't lost for 12 games. Different kind of playing football which we are preparing for if we should go to the World Cup, of course.
Förbundskaptenen är generellt nöjd med samlingens första matchprestation. En av delarna han var särskilt nöjd med var defensiven och pressspelet.
The high pressure was excellent. We scored a goal for the high pressure and when we were deeper was also very good in my opinion. A couple of things which we need to improve, which is normal because we haven't worked that much on it. We lost too many balls where they got transition moment because we are not solid enough. We took too many touches. We played too slow. Then you get slow in your head as well. And that's something we definitely need to improve.
Och matchen den hör givetvis i kvällens sportextra. Reporter Moa Berander. Mer fotboll i Erling Haaland och hans Norge stormar mot VM. Superstjärnan från Manchester City avgjorde borta mot Estland när Norge vann med 1-0 och tog 4:e raka segern och leder nu gruppen på full pott. Detta efter 4 matcher och tar sig allt närmare nästa års VM-slutspel. Och BK Häcken är med i toppen av damallsvenskan efter 5-0-kross mot krislaget Linköping. Häcken ligger nu 2 i damallsvenskan, 1 poäng bakom serieledande Hammarby.
Ut ur Radiosportstudion ska vi i trafiken med Karin.
Då tar jag oss till Södra länken. Man har återigen öppnat upp infarterna in i Södra länken. Så nu är det öppet såväl från 222 som från Gullmarsplan. Men det ligger kvar en ganska trög kö, framförallt vänster körfält på 222 in mot stan. Sekt från krokarna av Nacka Forum ungefär. På E20 när du kör från Södertälje mot Nykvarn och Strängnäs, då rullar man ut och jobbar. Det är ett vägarbete som kommer att ske i vänster körfält. Där är det avstängt med hjälp av skyddsfordon i den riktningen.
Jag förstår det långt innan jag börjat fixa håret. Jag kanske borde göra mig fin, ta min andra parfym ikväll. Sen på väg hem, tar en omväg genom hela jävla staden. Jag vet att det är fel, men jag känner mig levande närmare dig. Ingen blir full på en drink. Om jag vill lika en bild, betyder väl ingenting. Jag slutar när jag vill, jag kan lätt ta en till. För jag hold me, om du håller dig, jag visst så håller allt tillbaka som tills vi går upp, tills vi går upp. Kan du hålla mig som jag håller dig där på hållet. Och håller känslan kvar, vi kommer aldrig hålla så vi håller på tills vi går över gränsen. Jag leker nära elden, men lovar det är bara en slump om just du dyker upp igen. Ingen blir full på en drink. Om jag vill lika en bild, betyder väl ingenting. Jag slutar när jag vill, jag kan lätt ta en till. För jag kan hålla mig om du håller dig, 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 håller dig
Hålla mig i med Molly Sandén. P4 Storstadskanalers granskning av föräldrar som får portförbud till sina barns skolor fortsätter. Men nu är det föräldrarna som ger moteld. Skolorna ljuger, ja, det menar föräldrar som portas från sina barns skolor på grund av våld, hot och gränslösa beteenden. Thomas Heldmark, reporter här. Hur ligger det till?
Ja, föräldrarna har ofta en annan bild av vad som har hänt och menar att de primärt försökt skydda sina barn, ofta mot våld. Och de förnekar då flera av dem att de skulle ha gjort de här sakerna som skolorna säger. Och deras historier är enligt min bedömning ofta trovärdiga och går inte att avfärda bara så där rakt av.
Har du något exempel där då som du kan beskriva det med?
Ja, till exempel föräldern då som fått så kallat tillträdesförbud till en Stockholmsskola. Han berättar att han försökt skydda sitt barn i en akut våldssituation där hans barn hade låst in sig på skoltoaletten med tre aggressiva pojkar som försökte bryta sig in för att liksom slå barnet. Och det var då den här liksom situationen uppstod när topplocket rök för honom. Vi kan väl höra hur det lät. Vi har bytt ut röst och namn här.
Mitt barn var kvar på toaletten, livrädd. Jag körde snabbt genom stan och kom till skolan. Visst, uppjagad, men jag agerade bara för att skolan inte klarade av att skydda mitt barn.
Mm. Och just den här pappan då missade sitt barns julavslutning. Det fick han inte komma på. Och så har vi en mamma i Göteborg som anklagas för att ha mordhotat en lärare för att hennes barn inte fick se i betyg. Något som hon starkt tillbakavisar. Så här säger hon då, också med en annan röst.
Jag bröt ihop och började gråta när jag fick beskedet och började gå hos en psykolog. Det är otäckt den makt som skolorna och rektorerna har över våra barn.
Mm. Och nästa exempel är en pappa i Malmö som enligt skolan hade missförstått en situation där en fritidspedagog hade visat ett barn med två dockor hur pojkar och flickor pussas. Och enligt skolans beslut så hade pappan mordhotat pedagogen. Så här säger han även med utbytt röst.
Jag förstår att jag gjorde fel, att jag skrek. Men samtidigt måste skolan också erkänna att de har gjort fel. Jag måste känna att jag lämnar mina barn i trygga händer. Det där stämmer inte. Jag har aldrig skadat ens en fluga.
Ja, det är ju knepigt här. De här historierna står så långt ifrån varandra. Mm. Hur förhåller du dig då till det som reporter? Du får ju två helt skilda sanningar.
Ja, för mig som reporter så blir det svårare förstås. Det är som du säger, det är ord som står mot ord. Och som sagt, jag bedömer att flera av föräldrarnas berättelser som så pass trovärdiga att man måste ta dem på allvar ändå. Vi har också fått många lyssnarmail och inlägg på Facebook från föräldrar som säger att de också då har tagit saker i egna händer när deras barn mobbas. Just för att de menar att skolan inte klarar av att skydda dem.
Ja, det där kan ju väcka liksom vilket lejon eller lejoninna som helst till vässa klorna och ryta i rejält när det kommer till en rädsla för att ens barn ska skadas och fara illa. Mm. Men blev du förvånad över det här då?
Ja, det blev jag. Vi har pratat då med... jag blev förvånad över det, för det är så olika bild av liksom skolans arbete. Så trots att föräldrarna de senaste kanske 10-20 åren har blivit liksom mer involverade i skolans arbete, så förstår man verksamheten på så olika sätt som det verkar. Och jag slogs också av att flera av de här tillträdesförbuden, de låg nära skolavslutningar, så att föräldrarna, ja, de fick inte vara med då.
Men vad säger skolorna då om de allvarliga händelserna som då har fått då föräldrar portade? När föräldrarna menar att skolorna ljuger, ja, hur bemöter de det?
Ja, de säger, det är, som sagt, det är ord mot ord här. Flera av de skolor som vi har varit i kontakt med, ansvariga på de skolorna, menar att tillträdesförbuden har varit motiverade för att skydda skolpersonal och elever. De menar såklart att de inte har ljugit, utan att det har varit så pass allvarliga händelser att de varit tvungna att agera. Och i besluten som vi har granskat då, så framgår det i en del fall att det ska finnas vittnen till händelserna. Lärare, elever och andra föräldrar.
Ja, det blir ju tydligt att det då behövs när man står så långt ifrån varandra i hur man ser på de här händelserna, att man behöver vittnen såklart. Tack så mycket Thomas Heldmark. Den här granskningen av skolor som portar föräldrar, den fortsätter i veckan. Kommer att höra mer runt det temat. James Blunt här, You're Beautiful.
Another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place.
Extra tisdag. Efter 36 hockey-VM har hockeyexperten Håkan Södergren nu slutat. Han är P4 Extra-gästen. Vi träffar årets artistuppställ på Allsång på Skansen, och så träffar jag bror Wilhelm. Han har ingen egen trädgård, så han fixar andras gratis. P4 Extra med mig, Titti Schultz, klockan 13.04. Förhoppningsvis lite mindre hes.
Det här är P4 Stockholm.
Sveriges Radio.
And I'm feeling
Celine Dion, That's the way it is. Ja. Svenska medier har ju följt hur Greta Thunberg med fler aktivister färdats från Sicilien den 1 juni med ett fartyg eller båt lastad med nödhjälp i form av blöjor, modersmjölksersättning, mjöl, ris och vårdmaterial på väg mot Gaza. Men de bordades ju av israelisk militär och greps
natten till igår.
Precis innan de hann fram. Och vi har ju under morgonen berättat att de hade tagits då till flygplatsen för att utvisas.
Just det, utanför Tel Aviv. Och nu så är det senaste att Greta Thunberg är på väg hem till Sverige.
Just det, efter 20 timmar i förvar så har de då förhörts och någon såg jag valde att inte gå med på villkoren att bli utvisad. Och där blir ju andra rättsliga påföljder då. Men Greta är på väg hem till Sverige. Det är hon. Jill Jonsson, Pickleback här. Fram till Ekot, klockan 9. God morgon. What you're thinking, then you might be too uptight. Oh honey, if you buy a pickle, the brine will neutralize the taste of the strongest naked liquor. Hip hop the burn will go to waste. This ain't a cocktail kind of dive bar. This is where we keep it real. We'd rather drink out of mason jars. Yeah, it's no big deal. No, have a pickleback. Have a pickleback. Find who's chasing who in a shot or two. Run on the rack. Yeah, have a pickleback. To be pretty, drop a trophy, you ain't no housewife. This is a low-key kind of dive bar. Yeah, this is where we keep it real. We'd rather drink out of mason jars. Yeah, we're all a big deal. Yeah, have a pickleback. Yeah, have a pickleback. Find who shares and who in a shot. Jill Jonsson, Pickleback. På vår Facebook-sida handlar det om efternamn idag. In och kika, ganska kul läsning där tycker jag. Nu ska vi få Ekot med Annika Nordin.
Andelen anställda som jobbar på arbetsplatser med kollektivavtal är fortsatt hög i Sverige. Det gäller nästan 9 av 10 anställda. Men enligt statliga medlingsinstitutet är andelen mycket lägre på sina håll. Det handlar om vissa tjänstemannayrken, säger generaldirektör Irene Wennemo.
De branscher som har utmaningar skulle jag säga, det är information och kommunikation, ekonomi och juridisk verksamhet. Det är mycket små företag, snabbt växande branscher, nästan bara tjänstemän som jobbar. Och där har man halkat efter lite vad gäller andelen med kollektivavtal.
Medlingsinstitutet presenterar nu för första gången statistik om kollektivavtal på branschnivå. Totalt omfattades förra året 88% av alla anställda mellan 18 och 69 år av kollektivavtal. Men de branscher som sticker ut har en täckningsgrad på i sammanhanget låga 55-60%. I branscher där många arbetare jobbar, till exempel inom industrin, handeln och hotell och restaurang, är det påfallande hög kollektivavtalstäckning, säger Irene Wennemo.
LO-förbunden har ju haft utmaningar vad gäller andelen som är med i facket, men är väldigt duktiga på att se till att det finns kollektivavtal. För tjänstemännen är lite tvärtom. De har varit duktiga på att rekrytera medlemmar, men det är ändå ganska många medlemmar som faktiskt inte jobbar på arbetsplatsen med kollektivavtal.
Irene Wennemo, Medlingsinstitutet, reporter här var Anders Hjelmin. Statliga myndigheter skulle kunna spara upp emot 4 miljarder kronor varje år ifall de inte hade så stora och dyra kontor. Det är slutsatsen i en ny granskning från Riksrevisionen som Christer Jensevik har varit projektledare för.
Vi bedömer ju att statens kostnader uppgår till ungefär 10-15 miljarder kronor, och vi tror att ungefär en fjärdedel av det går att spara genom att myndigheterna använder mindre kontorsytor och använder lokaler i mindre centrala lägen.
Hos de granskade myndigheterna har de anställda i genomsnitt 22 kvadratmeter yta var, vilket är betydligt mer än jämförbara verksamheter. En del har också en hög hyra eftersom de ligger centralt i Stockholm. Riksrevisionen tycker att regeringen tydligare borde styra myndigheterna mot mindre och billigare kontorslokaler. Det skulle kunna innebära en besparing på mellan 2,5 och 4 miljarder årligen. Som det är idag får en myndighet som flyttar till billigare lokaler behålla pengarna som sparas. Men Riksrevisionen tycker att regeringen ska ta kontroll över pengarna.
Vi rekommenderar regeringen att säkerställa att de själva kan fatta beslut om de pengarna. Kanske behöver de omfördelas till andra ändamål där de gör större nytta.
Säger Christer Jensevik vid Riksrevisionen, reporter Erika Mårtensson. I Los Angeles fortsatte protesterna för fjärde dagen i rad mot migrationsmyndigheten ICE och deras tillslag mot papperslösa migranter. Samtidigt som Trump-administrationen aviserat att man tänker skicka både militär och ytterligare medlemmar av nationalgardet till Los Angeles.
Utanför den federala byggnaden i Los Angeles samlades demonstranter på nytt under måndagen, och det var upprörda känslor hos många.
So we want Donald Trump to get the message. We're going to stand up for our rights and we're going to stand here for our families. You're not taking our families no more. We are going to stand for our rights. You're not taking our families no more. Get that to your mind.
Vi vill att Donald Trump ska förstå vårt budskap. Vi tänker stå upp för våra rättigheter. Ni tar inte våra familjer längre, sa en av demonstranterna och visade med ett stort blåmärke efter en gummikula från gårdagens sammanstötningar med polisen. Händelserna i Los Angeles har lett till att motsättningarna mellan Trump-administrationen och de styrande i Kalifornien har vuxit. Både Kaliforniens guvernör Gavin Newsom och Los Angeles borgmästare Karen Bass har protesterat mot Donald Trumps beslut att skicka 2000 medlemmar från nationalgardet till Los Angeles. Trump-administrationen har svarat med att beordra ytterligare 2000 medlemmar av nationalgardet till Los Angeles, totalt 4000 alltså, samt 700 marinsoldater. Roger Wilson, Los Angeles.
I Ukraina har två personer dödats under natten efter att Ryssland attackerat både den ukrainska huvudstaden Kiev och hamnstaden Odessa med drygt 300 drönare. Ytterligare 13 civila har skadats i attackerna, det skriver landets president Volodymyr Zelensky på X. Var femte grundskoleelev här i Sverige känner sig otrygg i skolan, visar en ny rapport från Skolverket. Enligt undersökningen är den upplevda tryggheten som lägst på skolans toaletter, omklädningsrum och duschar. Ekot med Annika Nordin.
Tack för det, Annika. Mia Bryngelsson på plats i studion. Klockan är 8:05. Solig inledning på den här dagen. Kommer mulna på och bli en regnig eftermiddag dessvärre. 15-19 grader, sydvästliga vindar. Trafiken ska vi uppdatera oss på med Karin nu.
Börjar med en olycka som inträffade tidigare på Gamla Enköpingsvägen. Det är höjd med Hallonbergen när du kommer från Rissnarondellen och kör mot E4 och Järva krog. Bil som står i vänster körfält och den har numera fått sällskap av såväl polis, ambulans som en skyddsbil. Det ska bärgas ett fordon på länsväg 279 Ulvsundavägen. Det är efter Solvalla i höjd med Bällstavägen när du kör mot Alvik och Bromma flyg. Där stänger skyddsbil av höger körfält. Ett vägarbete som är bra lite koll på E20 när du kör från Södertälje mot Nykvarn. Där är vänster körfält avstängt förbi arbetsområdet. Blodbussar hittar du idag, två stycken i Solna. En står på Korta gatan 7, den andra står vid Karolinska sjukhuset. Men du hittar även en buss vid Danderyds sjukhus.
Carlin Carter, Every Little Thing här i P4 Stockholm. I Norrtälje hamnade ju Anna-Karin, vår reporter, mitt i ett rådjursdrama här på morgonen och fick ringa räddningstjänsten, och det gjorde du rätt i, Anna-Karin.
Ja, det visar sig att det ändå var rätt beslut. Jag pratade ju med styrkeledaren här, Fredrik, som sa det att ja, men man kan ringa 112 om något sånt här inträffar. Och det som hade inträffat var ju då alltså att jag sprang på en råbock, en liten rådjurskille som hade ramlat i vattnet här precis in till hamnen i Norrtälje vid hamnbron. Och